Radioplay. Visste ni att även fittor får stånd? Nej, hur skulle ni kunna veta det? För det är inte så himla känt. Idag ska vi ge er en unik chans att lära känna fittan och alla beståndsdelar. Hej allihopa och välkomna till Succépodden Alla våra ligg. Jag hoppas att ni lever till att börja med. Eftersom att det är så varmt och att ni inte har brunnit upp.
Ja, jag hoppas att du applåderar, för det gör vi alltid.
Ja.
Kan vi börja med att säga att det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val?
Jajamän, det kan vi absolut göra. Mm. Kan vi fortsätta med att säga till alla att, hörrni ni, när vi spelar in det här så brinner det på så många ställen i Sverige. Och det här är ju sunt förnuft. Men kom ihåg, släng inte fimpar på marken. Elda inte, det är förbjudet just nu. Oh, och var lite vettig när det gäller det där, för det är ju allvarligt alltså.
Ja, jag gick en promenad häromdagen där på liksom, det var en jättefin trädgård. Allting liksom såg ut som att det skulle vara väldigt fint och planterat. Det var bara, alltså det var så beige överallt av liksom torrt gräs. Alltså det var en trädgård som var helt förstörd för att det var så himla torrt. Det var liksom några pelargonier som var liksom kämpade sig upp. Men det var så alltså det är så hemskt. Det är verkligen så jävla torrt och varmt och farligt.
Precis, så bidra inte till farligheten.
Nej, nej, var försiktiga. Mm. Och drick vatten.
Ja. Alltså. Och salt, mat. Men det är kul att prata om sån här med kris. För du vet, vi har ju haft väldigt många, inte så hetsiga diskussioner kanske, men diskussioner har varit väldigt oense huruvida man ska följa råden i den här broschyren om i beredskap för kris och krig som man fick hem. Jag är ju för.
Jag har inte ens fått hem den.
Nej, de har fattat att du skulle bara elda upp den typ.
I naturen,
ja,
eller i skogen.
Precis, det var fuck this. Apropå naturen.
Ja.
Det finns natur i Jämtland.
Aha.
Och i Jämtland så har de även en festival som heter Storsjöyran.
Är det sant?
Mm.
Wow, berätta mer.
Okej, och vi ska dit. Kör lite livepod, kör lite gameshow. Så jävla roligt.
Ja.
Det här kommer ske nu på lördag. Den 28 juli klockan 4.
Ja.
I Hailbops tält.
Det ska bli skitkul. Och ja, men som sagt, vi kommer dela med oss lite och vi kommer framför allt att liksom få igång festen, tänker vi.
What? I'm coming up so you better get this party started.
Alla ni som ska dit, kom till Hailbops tält.
Fett kul. Tack.
Vi har ju fått så otroligt mycket mail på senaste tiden om orgasmer, hur man som tjej får en orgasm.
Mm-hmm.
Och det här går lite i så här perioder, upp och nedgångar, hur mycket vi får om det. Men det har verkligen ökat på senaste tiden.
Ja.
Och jag tänker att vi kanske, för jag tycker att vi tjatar hål i huvudet på folk om hur, alltså att man får inte glömma klitoris, eller liksom hur man gör för att få en orgasm. Men uppenbarligen så kan det behövas mer tjat.
Mm.
För uppenbarligen så är det skit många av er som lyssnar som förväntas kunna få en orgasm bara genom att ha en kuk i er.
Och det, ska man, det är väl det man gör om man är lyckad.
Lycka.
Skoja. Framgångsrik och lyckad.
Det ska krävas bara att titta på en kuk så ska man kunna komma i fontäner. Nej, men så att vi tänkte att vi skulle ta upp ett helt avsnitt om klitoris och den liksom kvinnliga kåtheten. Och, ja.
Och kvinnligt stånd.
Ja.
För det är ju en tjej här som har forskat på det.
Ja, coolt. Vill du presentera den, Amanda?
Ja. Hon heter Antonia. Hon är legitimerad barnmorska. Hon är 28 år och hon har skrivit en väldigt omtalad uppsats med sin kompis Jenny som handlar om just kvinnligt stånd, och de har kommit på ett ord som är dyna för det här.
Ja, det är så jävla häftigt. Vi hoppas ju på att det blir liksom revolution, att vi börjar använda det här allihopa.
Ja. Mm. Vi pratar om det här med henne och hon kommer nu. Eller kom, alltså jag menar kommer,
kommer
du vet.
Ja, precis, jag är här.
Wow.
Vi startar med en orgasm.
Men alltså, får jag börja säga en sak?
Vadå?
Kalla mig gammalmodig, men jag tycker inte om tanken på att jag har stånd.
Nej.
Jag tycker det är fint när det sker, och nödvändigt, och skönt. Men det känns väldigt tråkigt, för jag vill inte känna mig som en man.
Nej, och där säger du ju någonting jätteintressant.
Ja.
Just att stånd är liksom mer associerat med vad som händer i
ett manligt könsorgan och inte ett kvinnligt könsorgan.
Alltså jag skummade igenom den uppsatsen du har skrivit. Och där i fanns det en bild på liksom en, fan säger man då, en ovåt eller odynig fitta. Och en som liksom hade stånd, eller vad man säger.
Ja.
Och det var, alltså det... Nu måste jag vara van vid att snacka sex och se, alltså så här. Men jag tyckte att det kändes liksom, får jag titta på det här? Det kändes konstigt liksom.
Nästan lite tabu.
Ja.
Ja.
Mm. Och det, jag vet inte, det kändes vulgärt på något sätt.
Jag tyckte att det var väldigt fint. Ja. Jag blev, alltså jag kan verkligen förstå varför man vill slicka på den.
Inbjudande tyckte
ja,
du att det var.
Faktiskt. Ja, det var väldigt coolt.
Det är också kul att du säger inbjudande, för att någonting som vi beskriver där just till den bilden, som syns så tydligt på den bilden, det är att tillsammans, när man får dyna, det som händer, en av flera saker som händer, är ju faktiskt att blygläpparna liksom öppnar sig lite grann, så det blir som en inbjudan.
Wow, pärleporten.
Det är lite så här, hej, kom hit.
Shit. Men jag tänker att det liksom är, alltså, lite tvärt emot vad en kuk, att man, det kanske också känns lite läskigt och vulgo att se en slak kuk. Att det är liksom, alltså, det är lite olika där. Som att jag tycker att det känns lite pirrigt eller ja, läskigt.
Men för den bilden, de är ju liksom back to back, de bilderna. Den som är liksom odynig och den som har dyna.
Ja.
Var det, kände du liksom olika för de olika två?
Ja, men jag tyckte att det kändes liksom lite, jag vet inte, lite pirrigt, lite läskigt att se den som hade dyna.
Ja.
Vi får ju inte lägga upp bild på Instagram, och det här kan, vi kanske inte ens får använda den här bilden eftersom att det är ett förhör till er.
Nej, men det går jättebra. Den finns på, söker man på, nu om jag ska komma ihåg rätt. Det finns liksom ett offentligt bibliotek av bilder man får använda online. Och den tror, jag tror att just den här bilden hittar man ganska enkelt om man söker på lubrication, alltså lubrikation på engelska.
Okay.
Så dyker den upp, för den är så tydlig och bra.
Det kan ni göra, ni som lyssnar.
Ja.
Okej, nu har vi snackat lite om dyna. Ska vi kanske prata lite om varför man behöver det ordet? Liksom, vad är bakgrunden för att ni kom på det?
Ja, just våran bakgrund är kort och gott att jag är lite lätt provocerad utav mig. Vi satt på första terminen på barnmorskeprogrammet och hade lektioner såklart då, i kvinnlig och manlig anatomi och fysiologi. Och först gick vi igenom manlig anatomi. Inte så jättemycket som har fastnat, måste jag erkänna. Tyvärr, jag skäms lite. Sen gick vi igenom den kvinnliga anatomin och fysiologin. Och våran föreläsare väldigt tydligt och glatt berättar att precis som i en penis så finns det svällkroppar som sväller när kvinnor blir sexuellt upphetsade. Men det har inte fått något namn.
Han skrattade.
Ja, lite sådär. Ja, men, nästan som ett litet... vad ska man säga, ett ursäktande skratt. Till vilket jag snabbt räcker upp handen och frågar, men varför inte? Vad är anledningen till varför, hur svårt är det? Och det var ju inte så svårt. För senare samma dag så gick jag och satte mig på ett café och hittade på ett.
Men fick du något svar? Varför?
Nej, vi fick inget bra. Inte från honom i alla fall. Men vi fick ju betydligt bättre svar sen när vi skrev uppsatsen. Då framkom det. Då förstod man ju liksom mer historiskt hur det har sett ut när man kollar på kvinnlig sexuell funktion kontra manlig sexuell funktion. Och varför kvinnlig sexuell funktion inte har prioriterats. Och det har tittat på ur ett skevt perspektiv. Mm. Det är liksom det manliga perspektivet som hela tiden har rått även inom forskning. Och när man har tittat på det kvinnliga. Det är hur funkar kvinnan för att det ska funka för mannen.
Men du, mellan en kuk och en fitta så är det väl i princip mer likheter än olikheter?
Det finns väldigt mycket likheter. Det gör det absolut. Om man ska liksom räkna dem och jämföra, jag vågar inte säga. Men det finns väldigt mycket likheter, absolut.
Som vad då?
Det finns exempelvis jättemånga väldigt lika strukturer. Ollonet. Så har vi klitorishuvudet. Och det är i stort sett den enda delen av klitoris som faktiskt sticker ut. Liksom, som man kommer åt på utsidan om könsorganet. Sen har vi svällkroppar. Vi har två olika vävnader med svällkroppar. Och de finns både i män och hos kvinnor. Och kollar man på dem, hur de är formade. Så de formade nästan exakt likadana i penis och klitoris. Så de är jättelika. Män har förhud. Kvinnor har en klitoriskappa.
Just det.
Ganska samma. Män har en sträng mellan ollonet och förhuden. Kvinnor har en sträng mellan kappan och de inre blygläpparna.
Det är så knäppt.
Ja, Vill ni höra någonting ännu knäppare?
Ja.
Män har en prostata och kvinnor har körtlar, skeneskörtlar, som också utsöndrar ett prostatasekret.
Just det, är det de som gäller fontänorgasmer och grejer?
Ja, det finns olika typer av fontänorgasmer. Och de körtlarna är ansvarig för den ena. Och den kan liknas vid prostatan, eller rättare sagt, prostatan kan liknas vid de körtlarna beroende på hur man vänder det.
Wow, du måste ha lärt dig mycket.
Jag lärde mig massor och det är
jag
helt fantastiskt.
Jag blev lite avundsjuk alltså.
Men hur funkar det då när man blir kåt och våt? Vad är det som händer liksom?
Ja, alltså i kroppen i stort så är det väldigt lika vad som händer även där hos fittbärare och kukbärare. I kroppen i stort så kan man ju säga att man får liksom en liten pulsökning, man blir varmare, man blir gossigare, man kan känna
gossigare.
Det är ju olika för alla, visserligen. Det är ju också en psykisk upplevelse att bli kåt. Man får en temperaturökning i alla fall i kroppen. Man andas lite snabbare, man blir känsligare för beröring. Och sen är det ju såklart den könsliga reaktionen som uppstår också. Och där är det ju kuken, den blir hård, den ställer sig upp, den blir redo för att penetrera. Medans fittan, den sväller också väldigt mycket.
Är det någon anledning till att den sväller? För om det nu ska bli inbjuden, då känner man att svällandet är motsägelsefullt. För sväll, då blir det ju trängre och då så kan inte något komma in.
Ja, fast om du tänker ju snarare att det fungerar som vaddering.
Ja, just det.
Är det för att det ska bli extra skönt, tror du?
Ja, ska man hårdra det så är det faktiskt så att det är för att det inte ska göra ont.
Wow.
Sen är det ju såklart att det bidrar till att det blir skönt också. Klitoris är ju ett jättespännande organ. Och framförallt huvudet på klitoris, vars enda uppgift är njutning,
det är, så,
är ju ett väldigt specifikt organ. Ja.
Så att allting sväller?
Allting sväller. Vissa saker sväller mer än andra saker. Vissa delar av klitoris har förmågan att växa, precis som en penis. Så att från att vara 3-4 cm långa, de här klyftorna på klitoris, som man hittar man enkelt om man googlar. Klitoris uppdelade i olika strukturer har klyftor som liksom går ner och omsluter egentligen vaginan. Och de kan växa från 3-4 cm upp till 7 cm stora. Så det är en ganska stor skillnad i upphetsat tillstånd.
Anna, är du en shower eller en grower?
Helt klart en grower.
Den här veckan presenteras vi i samarbete med vuxen.se. Och ni som har lyssnat de tidigare veckorna, ni vet vad det är. Anna, berätta annars.
Det är en sexleksaksbutik som är stor.
Ja, på internet. Toppen.
Ja. Och de har nu mera ett kit som heter Let's Stay in Bed Weekend Kit.
Från deras egna märke som heter Yellow.
Ja, så det skulle man kunna beställa om man vill ha liksom ett färdigt kit och ha nu på semestern. Men det jag vill fråga dig, Amanda, det jag vill säga till dig, det är att det är så otroligt skönt, det är typ höjden av lyx när det är sol ute och man ändå är inomhus.
Faktiskt.
Alltså för annars är man så här, jag måste gå ut. Men sen att vara inne och typ ligga när det är soligt ute. Otroligt.
Ja, men bara mysa runt där och vara där hela dagen och veta att man behöver inte gå någonstans, man behöver inte göra någonting. Det är verkligen så himla härligt. Och tydligen är det fler som tycker som vi. För förutom när det är jul så är det på sommaren som det säljs absolut flest sexleksaker. Och om du vill vara med och bidra till den här statistiken... Då kan du göra det.
Gå in på vuxen.se.
Exakt. Ange koden liggsommar för att få 15% rabatt.
Toppen. Tack Vuxen.
Tack.
Det snackas ju ganska mycket om så här, jag kan bara komma via klitoris, inte komma genom vaginalsex. Alltså så här, och även typ så här, finns det en G-punkt eller finns det inte det? Och jag har för mig att så här, mycket av det som är skönt i vaginal, genom, när man har liksom penetrerande sex, så är det klitoris som man
smittar av sig.
Ja, då är du inne på helt... Du är inne och testar på det som liksom den senaste forskningen egentligen säger. G-punkten är ju döpt egentligen efter läkaren som gav förslag på att den fanns. Gräfenberg, det är därför den kallas för G. G-punkten. Men sen efter att han gav förslag på det här, efter att han liksom upptäckte den, så är det ingen annan som egentligen har kunnat hitta samma sak för att bekräfta att jo, men det stämmer. Så den har varit väldigt mytomspunnen, den här G-punkten.
Var det en person som har sagt att det finns?
Det är en person som har sagt att
det finns.
Sen har de flesta har varit ganska överens om att ja, men det finns ju någonting. Vi kan alla vara överens om att det är någonting där i området som är lite speciellt. Men det har liksom aldrig varit exakt likadant eller återfunnits på exakt samma ställe eller funkat på samma sätt. Så forskare har liksom aldrig varit överens om att finns det en G-punkt och fungerar den så här? Men nu har man kommit fram till, precis som du vill och snurra på, att det kanske snarare är klitoris tillsammans med en massa andra strukturer som utgör det här extra känsliga området. Och att det man kommer åt vid penetrationssex, det är egentligen en del av klitoris som påverkar liksom hela det området. Så att vaginalorgasm skulle man kunna säga är en klitorisorgasm fast från ett annat håll.
Snyggt formulerat.
Coolt. Men om man nu är en man eller en kille eller vad man nu vill säga att man är och inte har en fitta och inget klitoris och liksom ska ligga med sig, hur hittar man klitoris? För att så här, jag kan ju, ja, men typ som när man har legat med, när jag har legat med killar som har slickat mig och jag bara känner, var är du? Alltså vad håller du på med? Du måste ju fatta. Men det är, man kan ju verkligen förstå att det är svårt för dem. Att de känner ju inte den här stöten som jag känner när, så fort han kommer liksom rätt.
Precis, och jag tycker också att det kan vara skillnad. Jag tycker en halv centimeter åt fel håll kan göra jättemycket, så att det blir inte alls lika skönt.
Nej.
Men hur ska man kunna förklara då var klitoris sitter?
Ja, och det där, alltså, nu så här, vi ser ju alla olika ut. Alla har olika stora klitoris. Olika mycket av klitorishuvudet som faktiskt syns och finns tillgängligt på utsidan. Men generellt sett kan man ju säga så. Tittar man på en fitta så har man de yttre blygdläpparna och de inre blygdläpparna. Och de inre blygdläpparna, där de går ihop allra längst upp.
Just det.
Det är där faktiskt samma vävnad bildar klitoriskappen, alltså förhuden till klitorishuvudet.
Just det.
Så det är liksom i toppen där blygdläpparna går ihop. Är man där i det området så bör man liksom kunna pricka rätt, om man säger så.
Ja,
just det. Och i den här videon som vi har pratat om för ett tag sedan, det var så här en genomgång av fittan. Då så säger de också att man kan liksom minirunka av klittan.
Det kan man absolut göra.
Det tänker man inte på så ofta.
Och då kommer vi tillbaka till att också beroende upp på storlek. För att alla kan se lite olika ut. Men har man lite större klitoris, absolut kan man göra det.
Maila oss, som även typ tusentals andra har gjort, om ni vill ha en länk till det här klippet, så ger vi er det.
Eller så, nej, har vi inte sagt också, man kan också googla best pussy eating lesson Pornhub. Då borde man komma fram till det.
Ja, okay.
Vi har verkligen fått så många mejl.
Någonting att tillägga där om stimulans och att hitta klitoris, som kan vara ganska viktigt att ta med sig. För alla kukbärare som lyssnar, ni vet ju hur känsliga ni är om ert ollon. Hur känsligt ollonet är för beröring. Och den här knoppen som sticker ut på klitoris, klitorishuvudet och ollonet, har exakt samma antal nerver.
Wow, coolt.
Men klitoris är så mycket mindre. Så i genomsnitt kan man säga att koncentrationen av nerver på den delen av klitoris är 50 gånger högre än på ollonet.
Äsch.
Ja.
Jävlar.
Bitches. Wow.
Fan vad cool.
Och apropå nerver, nu har vi hållit på så länge så jag glömmer bort vad vi har sagt i podden och inte. Förut hade jag jättebra koll på det sånt här, men nu är det svårt.
Välkommen in klubben.
Men så här, det var någon som sa att det är väldigt fiffigt också att klitoris sitter utanpå. För tänk om det var sån hög koncentration av nerver inuti om man ska föda barn. Inte bra.
Nej.
Och nu sitter jag också och försöker hålla andan när jag pratar, för att jag har fått en kommentar om att jag gör väldigt höga inandningar och jag håller med, så det är väldigt svårt att prata utan att få syrebrist.
Okej, jag vill också fråga lite om orgasm.
Ja.
Vad säger... Jag känner lite att jag har varit lite rädd att jag har en kort orgasm. För ibland när folk snackar om så här, den kvinnliga orgasmen är så lång och stor, och då känner jag mig dum för att jag tycker att min känns kort. Men jag hatar så här när folk då säger, om jag tror att jag har frågat dig Amanda någon gång och jag tror inte jag vill att svara själv, men att då få höra att den är så här, det kan vara liksom 30 sekunder eller 4 minuter eller så här. Och då känner jag mig skitdum för att jag tycker att jag kommer för kort.
Men det där är ju jätteolika från person till person, men även hos samma person så kan det ju vara olika från orgasm till orgasm.
Ja.
För det här är en jätteintressant fråga, och det visar bara på att vi behöver forska och prata om det här så himla mycket mer.
Mm.
Det finns inget svar.
Mm.
Nej, jag försökte göra lite efterforskningar. Och jag hittade en studie som faktiskt har liksom försökt undersöka hur länge den kvinnliga orgasmen varar. Och först och främst det man måste göra är att man måste skilja på typ av orgasm, eftersom vi kvinnor kan få så väldigt många olika typer av orgasmer.
Mm. Just det.
Och de hade delat upp i tre olika.
Mm.
Och den första typen, den hade en genomsnittlig varaktighet på 13 sekunder.
Okay.
Den andra typen, den hade en genomsnittlig varaktighet på 50 sekunder.
Wow.
Oj.
Pax.
Och den tredje hade på 24 sekunder.
Mm.
Och det här är liksom det genomsnittliga, så det finns ju de som är längre och det finns de som är kortare inom samma typ av orgasm också.
Ja, okej. Okay,
så det kanske är en fingervisning, men det räcker ju inte med en studie för att säga att så här är det, utan det blir bara som ett litet smakprov.
I höst har vi sagt att vi kanske ska börja göra så här läxor för att sen redovisa i podden.
Mm.
En av våra läxor kanske då kan vara att vi ska tajma vår orgasm på egen hand när vi onanerar.
Vadå tajmar den?
Ja, men alltså man märker att nu gärna att komma, sätter man på tajmen och så mäter man antal sekunder.
Men jag får inte veta, för jag har ju komplex.
Man kan tävla i allt, verkligen. Herregud, är du rädd att folk ska tänka att du är en tråkmåns, eller vadå?
Att det kommer för kort tid.
Just det, alla kommer gå på Anna Dahlberg från Alla våra ligg. Är det hon som kommer så kort?
Eller så får du bekräftat att det inte är så kort som du tror.
Mm. Eller så går din värsta mardröm uppfyllelse och du kommer aldrig mer kunna visa dig på stan.
Alltså det här är ju ett nytt komplex. Jag fattar ju att det låter sjukt.
Er uppsats var ju på engelska, så det var ganska svårt att förstå många ord. Men en sak som det stod mycket om, det var perceived genital response.
Mm.
Och att om man hade en hög sådan, så är man i allmänhet mer tillfredsställd med sitt sexliv. Vad är det?
Det vi pratade om, perceived genital response, det är alltså att man upplever att man har en tydlig reaktion i sitt könsorgan när man blir upphetsad.
I hjärnan alltså?
Ja, alltså medvetet, om man säger så. Mm. Att om jag ser någonting som gör mig upphetsad, så kan jag redovisa att nu känner jag att det händer någonting i mitt könsorgan.
Mm. Mm.
Jag är medveten om det, jag känner tydligt att nu får jag en reaktion.
Mm.
Och det är någonting som kan skilja sig väldigt mycket mellan kukbärare och fittbärare.
Mm.
Det är någonting som man ser återkommande faktiskt inom forskning och i studier, att män får liksom som en liten, eller kukbärare om vi ska nu hålla oss till inkluderande språket.
Mm.
Kukbärare får en mycket tydligare positiv feedback.
Mm.
Att de ser någonting som de blir kåta på.
Mm.
Och då får de stånd.
Mm.
Och de känner, de är medvetna om att nu får jag stånd.
Det rycker i baguetten.
Det rycker i baguetten. Och det ger ju positiv feedback, för då tänker de att jag fick stånd, och så blir de ännu mer kåta. Och så snurrar det på liksom, positiv feedback.
Mm.
Kvinnor, eller fittbärare, kan det vara lite annorlunda för. Att fittbärare, kan det vara så att de ser någonting som, det här går jag igång på. Nu, jäklar vad kåt jag blir. Men de behöver inte nödvändigtvis känna av att det händer någonting i könsorganet, även fast det gör det. Eller tvärtom, det händer någonting i könsorganet fast de känner inte att de är kåta eller har någon lust.
Mm. Det är väl lite sitt eget liv.
Ja, och jag menar, leva sitt eget liv, det kan ju göra även för snubbar. Man brukar ju prata om moppestånd, liksom, att man sitter på bussen och så guppar och gungar och så får de stånd för att kroppen svarar på det.
Mm.
Men då märker ju snubban i alla fall att jag fick stånd.
Mm.
Men för kvinnor så kan det hända utan att vi liksom ens känner att det händer.
Ja, och fan, jag tänker nu när du pratar att det kanske också har lite att göra med att man, alltså killar har lärt sig att de ska uppskatta sitt stånd. Det är något coolt, det är något mäktigt, det är positivt.
Mm.
Att vi blir våta, nu är ju det positivt. Att man får dyna, ska försöka lära mig det. Men som yngre, då kanske det inte var som man bara skulle säga till sina kompisar, bara, wow, jag blev så våt nu.
Nej, för fan,
att man lite ignorerade också.
Ja. Jag skämdes ju asmycket för inte så många år sedan, men när jag var yngre, att jag kände mig för våt. Liksom, att det kändes pinsamt, liksom.
Och det är ju jättetråkigt, för att vad är för våt egentligen?
Ja.
Det är väl bara fantastiskt.
Mm.
Ja, alla blir ju olika mycket våta.
Mm.
Men det jag tror mycket i att det ligger att det här, att man pratar inte om kvinnlig sexuell funktion på samma sätt. Mm. Sexualundervisningen i skolan har väl traditionellt sett inte fokuserat på det liksom sexualiteten hos en kvinna, utan jag hade en väninna faktiskt som sa det att det är så intressant att ni skriver om det här, för att när jag gick i skolan då pratade man om onanitips för snubbarna, för killarna i klassen. Man pratade om hur det är att få stånd och första utlösningen, och sen när man skulle prata om tjejerna så pratade man om mens och tamponger och binder. Och det vill säga, men är jag en sexuell varelse för att jag har mens? Mm. Är det det ni säger? Mm. Det blir så snedvridet. Sen vad forskningen också säger är att utöver vad liksom samhället har lärt oss att prata om och inte prata om, så har vi helt enkelt programmerats annorlunda. Mm. Så att vi plockar inte upp signalerna på riktigt samma sätt. Mm. Men att det kan vara väldigt fördelaktigt att lära sig att göra det.
Mm.
Att det kan exempelvis underlätta att få orgasm.
Mm.
Om man lär sig känna igen sina kroppsliga signaler, om man lär sig plocka upp att nu känner jag att det händer i könsorganet, att man, det kan trigga lusten och det kan trigga liksom den här positiva feedbacken, så att det händer mer i kroppen, man känner det, man känner sig mer kåt, och då händer det ännu mer i kroppen, och så känner man sig ännu kåtare, och så hjälper det till liksom att bygga upp.
Och så blir det en ond spiral.
Skoja! En god spiral.
Ja.
Mm. Men för jag, apropå det här med lubbe, som vi då kallar lubrikation när man blir kåt, den här vätskan, jag upplever att den har liksom förändrats. Jag vet inte om det har med liksom att jag har så här gått av och på p-piller och spiral, eller att det är hormonförändringar, eller att det är ålder. Kan sånt förändras liksom över tid eller med liksom hormoner?
Spontant skulle jag vilja säga absolut.
Ja, med hur, liksom, hur våt man blir.
Ja, alltså den största skillnaden, och det liksom största kanske beviset på att det kan ändras, det är väl egentligen när man som fittbärare går igenom klimakteriet.
Ah.
Det här har man ju klart och tydligt bevis på att det kan ändras.
Ah.
Sen är det lite lustigt, för att det är inte nödvändigtvis så att liksom funktionen, alltså det rent fysiologiska i att kunna få lubbe ändras. Ah. Men upplevelsen av att få det. För att slemhinnorna kanske ändras lite grann, de kanske liksom förstoras eller förminskas. Man blir lite tunnare i slemhinnorna och skörare, framförallt när man går igenom klimakteriet. Och det gör ju att det känns annorlunda där nere. Så att upplevelsen av det kan ändras.
Ja, det kan ju också vara att jag liksom tyckte att det var mer skämmigt förr.
Mm.
Och nu har blivit lite mer öppen.
Skrytig.
Lite mer skrytig.
Där sätter du
hur mycket lubbe jag har.
Fan, jag är on fire idag, känner jag. Herregud. Men får jag fråga en sista fråga innan orgasmtipset? För sen måste vi lägga på.
Mm. Vi har ju så mycket intressant
jag
att
vet,
prata om här.
Antonija, men du kanske får komma tillbaka någon gång.
Det gör jag jättegärna.
I början av er uppsats, då så stod det att personer som hörs är nöjda med sitt sexliv mår bättre i allmänhet i livet. Kan du berätta lite om det? Det gjorde mig så glad, för det var någonstans beviset på att podden är viktig. Jag vet att det är många som skriver det, men det var kul att ha forskning som visar det.
Ja, och det finns så mycket forskning som visar det. Det är ju så att otaligt mycket forskning visar på sambandet mellan att ha ett positivt, alltså ett bra sexliv, och att man mår bättre i livet. Alltså livskvalitet säger man inom forskningen. Det är någonting som man säger väldigt mycket inom vården. Att man pratar om livskvalitet.
Mm.
Och har man ett bra sexliv, ett välmående fungerande sexliv, då får man bättre livskvalitet. Och det bidrar till att man mår bättre.
Wow.
Mm.
Coolt.
Känn er dyna. Ta på er klitoris.
Helt rätt.
Och börja använda det ordet. För att det behövs faktiskt.
Ja, men det var ju där som var lite knepigt. Vi diskuterade ju här i P3 när ni precis hade kommit på ordet. Är det så här, jag har dyna, jag dynar, jag har fått dyna, alltså är det verb eller är det ett substantiv? För fan vad jag är dålig på grammatiska uttryck. Men ja, ja.
Jag tycker använd det som man vill, använd det om ni vill och använd det som ni vill. Att säga att jag dynar, eller jag har fått dyna, jag har dyna, eller och vilken härlig dyning jag fick, kanske man också vill säga. Det är verb, substantiv, det är, man kan leka runt, det är ju liksom inte antaget, så att det finns inga regler kring det än så länge.
Nej.
Substantiv innan på ting, till exempel boll och ring.
Bra!
Och med det så vill vi fråga dig, Antonija, om ett orgasmtips.
Ett orgasmtips eller ett onanitips. Och det här har jag funderat lite på. Och jag har ett tips att använda någonting som liksom hjälper till att aktivera bäckenbottenmuskulaturen.
Mm-hmm.
För det är ju så att övar man upp bäckenbottenmuskulaturen så underlättar det för att kunna få orgasm. Och får man mycket orgasmer så hjälper det till att träna bäckenbottenmuskulaturen. Det är så fint sammantaget.
Men alltså, stämmer det verkligen?
Det stämmer.
Jag tycker inte att jag känner.
Varför skulle
hon
sitta och säga en lögn? Hon bara, nej, jag skämtar bara.
Men för att göra det då så tänker jag att man kan använda typ geisha-kulor. Ah. Medan man onanerar. Så man liksom ska knipa kring de geisha-kulorna.
Ja.
Aktivera bäckenmodell. Eller buttplug om man är trivs med det.
I?
Ja.
Fittan?
Nej, inte i fittan. Nej. Utan man använder buttpluggen som den är tänkt. I rumpan.
Ah. Mm-hmm.
Men att man har den och så liksom kniper om den lite grann. Så aktiverar man bäckenbottenmuskulaturen.
Ja, ah, för analmuskeln är även den räknas som bäckenbottengrej.
Oh ja. Oh ja, spännande. Wow. Om, ja, ja. Kniper du om rumpan liksom. Kniper du analmuskeln så kommer du även aktivera de andra musklerna också. De hänger ihop alltihopa.
Vad bra. För jag funderar på det här när vi gör knipövningar. Om jag gör fel eller rätt om man råkar spänna analen också.
Det är jättebra. Ibland kan det till och med vara helt perfekt att börja spänna analen, för den kan nästan vara lättare att hitta.
Ja.
Så om du börjar spänna analen, vi kan göra det nu när vi sitter här.
Ja, jag gör det redan.
Ja, perfekt. Börja spänna analen och sen känner ni liksom hur ni drar som nästan som ett blixtlås från analen och så vidare upp i mellangården och så hela vägen upp mot klitoris. Och
men
så
alltså det pirrar ju lite.
Ja, det är fantastiskt. Och då förstår du hur mycket det gör när det pirrar bara av att du spänner dig.
Ja.
Ja, så in med den där buttplagen eller med geisha-kulorna och så kniper ni om dem lite grann. Mm. Så aktiverar ni medan ni onanerar. Mm. Så får vi se om det är någon skillnad. Ni liksom får känna där.
Pirrar hela min kropp just nu.
Ja.
Fantastiskt.
Du måste lägga på som sagt. Men alltså, Antonia, så himla fint att ha dig här.
Ja, det var verkligen svinbra.
Och tusen tack för att ni skrev uppsatsen.
Ja, men tack för att ni uppskattar den. Det är ju bara, det är ju vårat nöje, helt och hållet.
Varsågod. Jag skulle bli väldigt glad också om ni ville följa oss på Instagram.
Ja.
Det var länge sedan vi nämnde. Men till exempel där får man reda på saker som att vi ska livepodda innan ni som lyssnar får. För att vi är snabbare, det är lättare att kommunicera på Instagram.
Och vi är mycket mer personliga. Eller mer personliga. Men man får liksom följa med oss i våra liv.
Mm. Det kanske varannan folk tycker att vi är riktigt roliga.
Varannan dag är vi sämst.
Mm.
Okej.
Hej då.
Hej då.
Hej då.